Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Det är lite härlig sån här värmeljusställning du har där med kaffe.
Det vart så idag.
Ja, härligt.
Hej och hjärtligt välkomna hörni, det är podd dags för dig som lyssnar och för oss som pratar. Det här är ju ekonomi på riktigt som vi släpper ett avsnitt varje vecka, hela året runt. Det är alltid jag som sitter och babblar tillsammans med Mattias Andersson. Och han sitter där borta och tuckar på glasögonen i vanlig ordning.
I vanlig ordning?
Ja, ja. Så är det.
Så är det.
Hur är läget?
Ja, men det är toppen.
Ja.
Det är ju höst och vi är liksom inne i det nu.
Ja.
Som bekant så gillar jag ju den biten.
Ja. Ja. Har du någon sån här höstmat? Du som gillar mat precis, men är det någon så här för rätt som säger, det har inte varit höst om jag inte har fått?
Nej, men det är väl, det är grytor i olika slag och soppor. Det som har varit nu är ju svampen.
Soppor är jag dålig på.
Svampsoppa i olika slag tycker jag är fantastiskt.
Ja.
Men jag skulle säga att det är kanske mer svampen då som styr det. Det kan bli svampsmörgås, svampsoppa, det kan bli gryta med svamp i och sådär. Och nu äter jag ju i princip inget kött alls. Och ganska mycket veganskt också faktiskt. För min son äter typ inget kött. Eller han äter absolut inget kött, men han kan äta någon fisk ibland och sådär. Men det är lite spännande nu att börja göra chilin con carne på plant-based, alltså på växtbaserade grejer. Och då tycker jag att,
då? Har du hittat någon plant-based favorit?
Ja, men det
favorit?
Finns olika sorters färs alternativ. Sådär. Men sen så är det mycket gröna linser, mycket kikärtor.
Just det.
Köra kikärtor i ugn kan jag tipsa om. Alltså att bara som om du kör potatis.
Liksom.
Ja, liksom kör dem ihop med lite rotsaker.
Aha.
Får en sån härlig krisp och väldigt mycket nyttigt i det också.
Ja.
Så att,
men kör du sån burkkikärtor då? Eller har du hållit på blötlagt och haft det?
Nej, det har varit både och.
Okay.
Men jag kör nog oftast burk. Det är ju lite smidigare. Sådär. Men jag blötlägger linserna. Kan man ju förkoka en kvart, men det är snart gjort. Också jättegott i chili.
Bara det inte smakar burk, det är det jag är rädd
Nej, men
för.
Exakt.
Men
då får man ju krydda upp det.
Ja,
så att liksom mer balla kryddor och växter och sånt där. Jag tycker det är super, superbra.
Men
så gryter så svamp är ju... Alltså, jag älskar svamp. Det enda jag önskar, jag vet inte om jag funderar faktiskt på att gå någon svampkurs, för jag kan för lite, jag vågar inte, det smakar liksom inte när man stoppar i svampar, ja man stoppar ju inte i svampar man inte vet vad det är, men jag skulle vilja kunna ta rätt på mer svamp, för jag inser att när jag är ute och plockar så går jag ju förbi en massa svampar som någon skulle säga, wow, den där soppen är
en
ju magisk.
En stoltfjällskivning som bara får stå där.
Ja, men då tänker jag, tänk om det är en vit flugsvamp, och även fast jag har Google-appar, jag har grejer, jag vågar inte ändå, det smakar inte.
Nej.
Nu har jag haft så mycket svart trumpet, trattisar och sånt ändå, så det räcker. Så känner jag väl jag. Det är väl liksom tydligt för hösten själv då.
Men där är vi olika, för att det finns ju faktiskt ingen aktivitet som är laglig i Sverige som jag hatar så mycket som att plocka svamp. Jag har rensat svamp möjligtvis.
Ja.
Det är min barndom. Jag är uttvingad i skogen långhelger med mina föräldrar. Bara plocka och sen sitter i en jävla kall husvagn och rensa. Och sen plocka och rensa. Så att jag äter och tillagar svamp med stor glädje. Men jag hatar att plocka.
Ja, men man får ta det onda med det goda. Eller vad heter. Nu är det här då ingen matpodd som vi brukar säga. Vi älskar ju mat så det är lätt att hamna där. Men det nya för året är att vi har stuckit iväg och plockat. Vi har mycket vildnypon. Och jädrar vad gott det är med en hemmagjord nyponsoppa. Både som mellis och som dessert med en klick vaniljglass. Eller också bara som liksom mellis. Super, super, super nyttigt. De kan man också bara plocka av nu. Lätt att plocka. Lägga och sen kan man torka dem. Och sen tar man fram dem allt eftersom under vintern.
Vi är så jävla hipster. Det är fantastiskt.
Nej, men det är ju sant. Alltså, jag kan ju bara säga som det är. Jag har aldrig gjort det. Jag säger det. Det tog ju för mig 51 år. Innan jag kom på att jag kunde börja plocka nypon och käka och göra det.
Tja, vad gör du? Nej, ut och plocka lite vildnypon bara.
Ja, det är sant. Men det är också mycket för att sonen som jag säger det är så. Men, och sen skulle jag vilja säga då också dit vi ändå ska någonstans med det här ämnet då. Och så är det ju också så att corona har ju liksom påverkat på många, många vis. Jag har ju som sagt varit på landet mycket, mycket mer.
Kommit kontakt med naturmänniskan.
Jag kom ju upp i princip för att ha några möten, mest utomhus, men sen att podda med dig.
Det är jag hedrad över.
Det är liksom, då åker vi och sen får vi träffa lite härliga gäster. Vi sitter här med coronaavstånd. Mm. Det är tur att det finns långa mixladdar. Men det har ju gjort, tycker jag, att mitt liv har förändrats, och vissa delar tänker jag inte gå tillbaka. Jag tänker fortsätta jobba med distans. Jag tänker mycket sån här, vad var det jag har sagt hela tiden grejen. För jag har ju tidigare bott i Nyköping och tyckt att man inte måste åka och ha möten för allting och så. Så att personligen, förutom det oerhört tragiska med allt som har hänt med dödsfall och många som har varit sjuka, så har ju corona för mig varit otroligt bra på många sätt.
Ja, men man kan väl konstatera att världen kommer se annorlunda ut efter corona än vad det gjorde innan corona. Och hur den kommer se annorlunda ut vet ju inte du så mycket om. Men det finns ju andra som har tänkt en massa på det. Och det är ju det som är dagens tema.
Ja, det är det som är dagens tema. Och vi har alltså en gäst som är framtidsspanare och scenarioplanerare. Det tycker jag är rätt häftigt. Och hon har då tillsammans med sitt företag och en massa tunga, riktigt tunga namn, tagit fram en rapport om framtiden efter corona utifrån olika scenarier. Och det här är man ju... Jädra vad vi har hobbyspekulerat hemma vid köksbordet då, med grannar och när vi
och för all del med mikrofonen på ibland också.
Ja, vi har spekulerat i många. Så nu måste vi ju lika. Men vi måste ju börja med att välkomna våran eminenta gäst. Så varmt välkommen till Charlotte Mattfolk. Härligt att ha dig här.
Jättekul att vara här.
Du ser oerhört pigg och glad ut. Kan man tolka det som att du kan bli något bra efter det här? Ja. Nej, men berätta lite om dig själv.
Absolut.
Vem är du?
Ja, alltså jag har ju jobbat som managementkonsult i 20 år med strategier och framtid. Och framtidsanalys, det är verkligen mitt område. Jag tycker det är superroligt. Och jag har gjort alltså över 500 framtidsstudier nu. Så nu börjar jag känna mig... Alltså man blir väldigt ifrågasatt när man jobbar med framtidsanalys. För alla säger till en att ja, men du kan väl inte läsa i någon spåkula. Det kan ju ingen. Och jag kan ju inte det heller, såklart.
Jo, men vad skiljer en framtidsstudie mot en killgissning? Liksom.
Jättemycket. Allt.
Det är en bra fråga. Det är en intressant fråga.
För du och jag kan man säga, har vi ett framtidsstuderat? Nej, det gjort. Ni satt bara och gissade vad ni tror.
Ja, liksom. Alltså, jag måste bara säga det, för jag har hört ett annat roligt begrepp som ni kanske har hört redan. Tjejveta. Mm-hmm. Vet ni vad det är för någonting?
Nej.
Det är när man uttrycker sig osäkert och lite svävande.
Fast man i själva verket vet.
Ja, exakt.
Tjejveta och killgissning.
Så det kanske är lite mer tjejvetande kring framtidsanalys.
Men jag kan också tjejveta och du kan killgissa.
Ja. Det är inte könsbundet.
Nej.
Precis. Ja. Nej, men alltså, det handlar ju om att strukturera upp mönster som man ser idag kring hur framtiden kan utvecklas. Man tittar på olika trender och sen så bedömer man hur starka de är och hur mycket mottrender de har. Och sen framförallt så letar man efter osäkerheter. Och det är det som är så himla spännande med framtidsanalys. Att man verkligen intervjuar och tar reda på vad tycker olika experter och forskare, näringslivstoppar. Vi har haft jättestarka namn i den här rapporten som har fått uttala sig kring vad tycker de är mest osäkert kring framtiden just nu. Och sen bygger man scenarierna runt omkring de här osäkerheterna.
Så man säger, man har liksom en massa historia som utgör punkter och så kan du dra de punkterna i och med från bakåt till nu och rimligtvis framåt. Och sen så får man då en massa streck. Och de strecken börjar man ifrågasätta genom att lista ut vad är det som mest osäkert med. Eftersom framtiden aldrig blir som det är nu. Man vet bara att det blir annorlunda. Så kan man få utgå ifrån det här. Men sen så får man se hur de här korsar och tänker. Är det typ där någonstans som du...
Ja, men man kan, alltså man jobbar ju alltid med just scenarier. Och sen så brukar vi alltid jobba med 4 scenarier. För vi vill inte hamna i någon sån här best case, worst case. För då blir egentligen aldrig liksom rätt. Det kan man vara helt säker på. Att det blir aldrig det bästa, det blir aldrig det sämsta. Mm. Och det blir heller aldrig det där lite mitt emellan. Mm. Utan vad vi gör är att vi letar efter 4 scenarier som är ganska olika varandra. Och där man liksom drar isär dem ordentligt. Och i det här fallet, bara för att ge exempel, så jobbade vi med en axel som handlade om hur snabbt eller långsamt kan den här återhämtningen ske. För det var ju någonting som alla tog upp som en jättestor osäkerhet. Kommer det gå fort eller kommer det gå långsamt? Och först var ju fort kommer det gå över till påsk eller till midsommar. Mm. Sen blev ju fort ett år. Mm. Och långsamt blev egentligen allt över ett år. Mm. Så det var en del i det. Den andra axeln, den var lite klurigare. För den handlade mer om hur kommer vi få tillgång till samhället? Vad behöver vi göra för att vi ska kunna få röra oss bland andra människor igen? Och då var det många som började prata kring det här med alltså hälsodata. Allt ifrån det här med kommer jag att vara beredd att gå och visa upp att jag har varit och testat mig. Så jag kan bevisa att jag har antikroppar. Eller kommer jag vilja gå med på att jag faktiskt har tagit febern. Eller ja, på olika sätt kan visa att jag är frisk. Och det här har vi ju sett. Vi ser ju nationer som testar folk som ska komma innanför gränserna. Så att du får inte komma in om du har minsta lilla symptom och så. Så att det här, och ju längre tiden går...
Du får inte kliva på bussen med mindre än att det är en kamera som har mätt av din temperatur. Liksom.
Precis. Mm. Och i andra länder, vi har ju inte det här. Men i andra länder så kan du ju åka på och ta febern varenda morgon när du ska in på kontoret. Mm. Så att det här är verkligen en fråga om, får jag tillgång till samhället eller inte? Och hur långt är jag beredd att gå? Både som då individ... Så vi har tittat på, kommer jag att värna om min egen integritet väldigt högt? Eller kommer jag värna om säkerheten i samhället? Att så många som möjligt ska skonas från att bli sjuka. Mm. Så det är det här lite lilla människan kontra det stora. Och lite för- och nackdelar med de olika valen där. Så runt det har vi byggt då 4 scenarier. Och de blir väldigt olika.
Ja, men då blir man nyfiken. Du vet hur
det var för att men alltså, så ni menar att det är 4 scenarier som, som kan komma att hända?
Ja, precis. Och vi är ganska säkra på att vi kommer se alla 4 samexistera. För att det är det som är lite tricket med det här. Att det blir sällan på ett enda sätt. Alltså det som kan hända är ju att det faktiskt slutar med att antingen så blev återhämtningen snabb eller så blev den ganska utdragen och långsam och mycket vågor och vi hittar inget vaccin och det är en massa sådana väldigt konkreta saker som leder till det ena eller det andra. Men däremot den andra axeln, det här med hur mycket data vi delar, där är vi rätt säkra på att vi kommer att se både och. Vi kommer ha nationer som övervakar väldigt mycket sin befolkning. Och vi kommer ha nationer som är lite mer fria, som kanske vi är ett ganska bra exempel på i nuläget i alla fall.
Men kan vi dra de här 4 då?
Precis.
Scenario nummer 1.
Mm. Scenario
nummer 1.
Ja. Ja, men jag tänker det är bra för det är bra att säga. Ja.
Precis. Ja, och nummer 1, det heter då närhetsekonomier. Och det var någonting som man faktiskt pratade om ganska mycket i början på den här krisen. Att just det här hur vi plötsligt började titta på det här lilla systemet, lilla Sverige, det lokalproducerade det. Och här har vi då, här är den personliga integriteten som styr. Och vi ser samtidigt att det är en långsam återhämtning. För det ska ganska mycket till för att vi ska så här, ge oss av ifrån den globala arenan på något lite mer drastiskt sätt. Här pratade man ju till och med om, är det här slutet på kapitalismen? Och kommer man försöka bli självförsörjande som nation? Eller åtminstone liksom att bolag verkligen ser över sina värdekedjor och försöker se till så att det vi behöver i vår värdekedja kan vi kontrollera. Vi vill inte ha producenter över hela världen som gör att vi plötsligt står där och inte har det vi behöver.
Vi måste dra ner på globaliseringen.
Ja, precis. Så det är en antiglobalisering.
Antiglobalisering, ja.
Mm. Och jag satt ju och tittade på en tv-serie med min son igår. Det var ju reklampaus hela tiden. Och då är det något brödföretag som... Och första gången jag hörde, de meddelar tydligt i reklamen. Här ligger vårt bageri i Sverige och granne med kvarnen. Som helt plötsligt är det viktigt att framhålla det. Tidigare har man pratat lite allmänna ordalag om att vi ser över våra transporter och vi har grön el. Och nu är det lite mer som så här, nej men nu pågår det här liksom.
Precis.
Och du är liksom här, du bor här, du jobbar här och du klipper dig tvärs över gatan här. Och du går och käkar på Nook här borta. Alltså så här, det är... Det passar ju dig.
Ja, det passar mig. Är någon allra bäst att gå och lufsa på landet?
Ja.
Utan att se någon människa.
Men du lämnar ju, om du är i Stockholm lämnar ju inte den här ön i onödan.
Nej. Inte det här kvarteret.
Nej, men vi hörde ju lite hipster här innan. Alltså, det är en typ av beteende som främjar det här scenariot väldigt mycket. Och värderingar också som man står för som är väldigt tydliga i det scenariot.
Men vad innebär det snart? Kommer vi se mera kvartersbutiker? Kommer det komma tillbaka slaktaren och ostaffären och cykelreparatören istället för att man åker ut till Bromma Blocks? Kommer få lägga ner? Liksom så här,
ja, alltså om man drar ut den här så söker vi ju det mer. Vi ser också, om man säger i förorten har det blivit väldigt tydligt att där finns det ju ingen, vad ska jag säga, restaurangverksamhet eller folk som jobbar hemma måste laga mat själva. Nu har det ju poppat upp rätt så mycket tjänster att man kan beställa, men inte så långt ifrån innerstan. Mm. Så att här, vi ser ju en framväxt av mycket mer lokala alternativ. Mm. Definitivt. Om man tar som stora gymkedjor eller köpcentrum, eller, det är ju inte de vi vill främja i det scenariot. Mm. Utan det är mer de här lokala spelarna och alla de här Facebook-grupperna som har vuxit fram med köp från liksom din närhet.
Och det här är, när vi pratar om att det fanns fyra olika linjer, det här är då scenario ett som vi pratar om, men det här kommer också då sträcka sig över tid. Vi ser att det här är en del som definitivt kommer att öka, det här tänket. Är det så vi kan konsumera?
Ja, och jag tror att det är, för vad ska jag säga, vi ser ju det här med att vilja jobba hemma. Att det var till och med en studie som gjorde det här nu, blev klar för några veckor sedan, där man hade intervjuat en massa svenskar kring det här med att jobba hemma och kommit fram till att 85% tycker att det är väldigt härligt att jobba hemma. Trots att man hör ganska ofta när man pratar med folk lite så att ja, jo, men det är ju lite ensamt och det är lite, så är det ändå så att majoriteten tycker att det är väldigt positivt. Och 15% tycker då att det är inte så kul. Men det är ju inte så att de inte ser att de inte kommer jobba hemma. Så det driver ju såklart helt andra rörelser i samhället. Och här en viktig slutsats som vi har sett, det är ju det här med att, alltså, vi har byggt ett samhälle som handlar mycket om pikar. Om att hela tiden maximera våra system, allt ifrån kollektivtrafiken till kontorsplatser, till att äta lunch samtidigt. Att allting handlar om att vi ska klara så stora volymer människor som möjligt på samma gång. Och det är väldigt resursineffektivt. Det är ju inte, det är vare sig hållbart eller ekonomiskt eller nödvändigt. När man börjar tänka på det, varför gör vi så? Varför försöker vi inte istället platta ut alla de här kurvorna och se till så att folk gör saker vid lite olika tidpunkt? Mm. Då kan vi få plats med många fler utan att vi liksom hela tiden måste bygga ut systemet. Mm. Så egentligen finns det ju en kapacitet i kollektivtrafik till exempel som är jättemycket större än den här piken som ska ske vid 8 på morgonen. Mm. Så att den här typen av medvetna tänk.
Vi kanske kommer tillbaka till lokal tid. Det skiljer en kvart mellan Kungsholmen och Södermalm och Vasastan en kvart till. Så blir nyrustningen plötsligt. Ja, ni skrattar, men det var inte så himla länge sedan vi hade lokaltid i Sverige. Det var ju först när tågen började åka så att vi behövde ha en tidtabell som gjorde att vi hade en rikstid. Ja, det är skitsamma.
Mm. Ja, det är intressant.
Ja. Men precis, jag tänker, i alla de här scenarierna så kommer vi ha samma fråga. Och eftersom vi är en ekonomipodd för pratpersoner, hur kommer det här påverka den som lyssnar ekonomiskt? Alltså vem kommer att drabbas? Vem kommer att gynnas? Vad kommer vi ha lättare att få tag på? Svårare att få tag på? Vilka typer av jobb ska man vara rädd om man har? Glad om man har? Mm. Hur förhåller vi oss till närhetsprincipen nu då? Om vi ska ha någon nytta av? Om du hade ett väderprognos, då är det ju, får jag reda på, ska jag ha paraply eller inte? Vem ska ha paraply här liksom? Mm.
Nej, men det här är ju storbolagens värsta scenario. Mm. Det är inget kul att vara H&M och Ikea och den typen av spelare i det här scenariot. För de kommer vi vilja välja bort när vi kan. Mm. För att det är inte de som står för det som är mina värderingar här. Så att här handlar det ju om att vara både, vad ska jag säga, lokal entreprenör själv och att köpa från lokala entreprenörer. Mm. Ett lite lugnare liv som kanske inte är heller så globalt. Det är mycket mindre resande här också. Vi kommer inte frakta saker över hela världen. Vi kommer ha mindre producerat i Kina och Asien och över hela världen. Alltså vi går ju lite mer tillbaka till det här att varje land har mer sin unika liksom produktion. Sen tror vi inte att det blir helt nationellt.
Kan det vara så? Mm. För jag menar, hade vi träffats här för ett år sedan, då hade man sagt att den tydligaste trenden, det är att butiksdöden, det kommer vara att alla köper allt på internet liksom. Så det hade ju du sagt här om vi hade suttit för ett år sedan. Och nu vips har vi haft en rejäl jävla förkylningsepidemi här, och helt plötsligt så pratar vi om nu kommer samhället se ut annorlunda, folk kommer inte köka saker i container från Kina längre. Så här, hur säkra är vi på att det verkligen blir så? För att jag menar, butiksdöden ska ju då försvinna och ersättas av att öppna massa lokala butiker.
Man behöver inte öppna lokala butiker då, ska jag säga. Nej. Utan det kan mycket väl vara online. Det är snarare okay. Så att det är väldigt troligt. Att det är därför den stora framväxten har det här faktiskt skett på Facebook. Mm. Snarare än att det har öppnat upp massa små butiker. Mm. Och jag tror att det är precis det som är logiken. Att du liksom hittar online-lösningar för så, din lilla affär. Och det kan vara då att du istället åker hem till folk med den där lunchen. Mm. Eller att du säljer saker och skickar online och så. Så att det behöver faktiskt inte vara fysiskt. Men man ska ju också komma ihåg att det här är nu ett av fyra scenarier. Så att det är bara en del av kartan, liksom, den här. Så att man skulle nästan kunna gå över och prata lite om de andra scenarierna.
Vi kan ta helheten när vi är klara med de olika scenarierna. Jag känner att du är sugen på... Du vill ha slutsvaret direkt här.
Alltid.
Jag vet, men nu måste vi bena ut det här. För vi ska också se vilken linje du och jag är. För jag känner att i ettan passar ju väldigt bra.
Vi får se.
Ja. Men jag har inte hört de andra tre. Så att vi kör scenario nummer två då.
Nummer två.
Hälsostatussamhället. Först hette det här scenariot tredje världskrisen. Men sen tänkte vi att det var lite väl dramatiskt. Så att hälsostatussamhället, det handlar om... Och där ska man säga att det är en ganska lång kris. Det här är ett jobbigt scenario. Här har vi den här långsamma återhämtningen. Och vi har också den här acceptansen för att vi faktiskt lämnar ut en massa data om oss själva. Och för att det ska ske så tror vi också att då måste det här... har varit ganska jobbigt. Alltså vi går inte med på den typen av beteendeförändringar eller värderingsförändringar kring oss själva om vi inte verkligen känner att det finns ett behov. Och det är lite på samma sätt som att vi börjar tvätta händerna och med social distansering och allting i corona. Det gjorde vi ju för att det fanns ett så stort behov, men det hade vi ju inte gjort annars. Trots att vi nu också ser att vi inte blir sjuka i vanlig influensa. Och det finns ju massa positiva effekter med det här som om vi hade förstått vikten av dem hade vi kanske varit noggrannare redan innan. Men det här scenariot handlar väldigt mycket om att vi lämnar ifrån oss mycket data för att vi får inte det här vaccinet som fungerar så bra. Och det kommer en massa olika såna här strängar av det här coronaviruset i flera omgångar. Och även om du har haft antikroppar innan så kommer det nya som du inte har haft och så blir du sjuk igen. Och så att man upplever att det här, jag måste dela med mig av min hälsodata i ett brett perspektiv. Som företag får tillgång till. Och vi delar både till forskare men också till stora bolag som kan nyttja det här för att hitta helt nya typer av produkter och tjänster. Och det är allt kopplat till liksom vilken mat jag äter, att jag blir mer medveten om det också för jag börjar mäta det. Till hur jag rör mig och vem jag går nära. Och, alltså en väldigt stark hälsomedvetenhet i samhället. Så att, och där blir det ju också mycket entreprenörskap. Och det har vi ju sett de här nätaktörerna som har vuxit jättekraftigt och öppnar upp nya små centraler. Och där ser vi att det också skapas massa andra affärsmöjligheter runt omkring det, där man verkligen spinner på det här med hälsan. Att det är viktigt för oss hur vi mår och hur vi sover och hur vi rör oss i samhället och får eller inte får olika typer av sjukdomar. Och där ser vi också just den här intressanta som vi är inne lite grann på det här med i skolorna, att vi har ju sett en väldig gång i influensa. Sen får ju föräldrarna vabba mycket mer för att du måste vara hemma för vad som helst. Men det är inte samma sak som att du är mer sjuk, utan sjukdomarna har ju minskat. Och det väcker också den här tanken att ska man verkligen hålla på och gå till jobbet och skolan och bli sjuk? Eller ska vi vara väldigt noggranna med det om vi kan slippa det? För det är ju ett härligare liv att slippa det.
Det här är någonting som jag upplevde det från Kina. Att det var så intressant att höra äldre människor från Kina prata om sin hälsa. Hur man pratade på ett helt annat sätt. Mm. Det är så där skillnaden lät ungefär så här. Det är min skyldighet att inte belasta samhället utan hålla mig frisk. Därför äter jag det här, därför rör jag mig här varje dag. Mm. Men alltså, en svensk skulle säga, men vad fan, man får väl ändå unna sig en cigg i det här jävla samhället. Mm. Ungefär liksom.
Bara,
som att man ser att det finns... Är det lite det här att man ser sin egen hälsa som en samhällsangelägenhet? Ja. Att man både har en skyldighet, inte bara rapportskyldighet, utan också en skyldighet att hålla sig frisk. Precis som att man inte stjäl så går man inte omkring och... och smittar folk. Nej, eller precis. Går kring och belastar vården med att vara fet i onödan. Utan man liksom så här, en ansvarig samhällsmedborgare kan inte bara säga min hälsa är min ensak längre.
Exakt liksom. Så. Mm. Och det här kan ju, många blir ju lite så här, oj hjälp, och vad är det för något övervakningssamhälle? Och det är ju otroligt obehagligt att jag ska bli förföljd av det. Men någonstans tror vi det här också, att det kommer finnas ett eget intresse. Att du helt enkelt, om du kan, vi ser ju redan det med alla de här apparna som registrerar hur man sover och vad man äter och hur mycket man tränar och vilken puls man har. Och, alltså, de som ger sig in i det där blir ju ganska bitna av det. Och här ser vi ju att vi kan inte låta bli. Det är ju samma som jag menar med mat. Vi vet ju jättemycket mer vad mat innehåller och vad som är nyttigt och inte och så idag än vad vi kanske gjorde för 10 eller 20 eller 50 år sedan. Och vi nyttjar ju den kunskapen. Och sen kan det vara vissa som, vad ska jag säga, vet men inte nyttjare, och vissa som vet mer, såklart. Men det är ju ändå det där att vi flyttar fram positionerna kunskapsmässigt, och då får vi också en helt annan medvetenhet inom det här området. Så att här får vi ett väldigt hälsoinriktat samhälle som vill se till att man mår bra, helt enkelt.
Mm. Jag har en nära vän som jobbar som chef hon har personalansvarig för ett antal förskolor här i stan.
Mm.
Och de var ju så här, när corona kom, hur ska det här bli för oss? Men istället har det blivit så att de har aldrig haft så frisk personal som när det här, sen när det hände liksom. Ja. Att man har bara varit ute mer, tvättat händerna kopiöst mycket mer. Och plötsligt så har de inte alls något problem med den biten. Så det är väl också bara en sån här, också att vi blir ett väldigt tydligt tecken på en enkel nivå liksom.
Och det intressanta är, för vi intervjuade också i det här ganska många HR-direktörer, för de har ju fått en väldigt viktig roll på företag faktiskt, på ett sätt som de inte kanske har naturligt, eller de har ju inte råkat ut tidigare för någon kris som har slagit så hårt mot just deras område, det vill säga människan i företaget, och hur ska vi resonera, ska folk få komma till jobbet, ska de inte, det är en massa sådana frågeställningar som är på deras bord, och de säger ju verkligen tydligt det här med att människan har hamnat i fokus på ett sätt som alltså finanskrisen eller fastighetskrisen eller, alltså det där är inte människan i fokus, det är ju pengar och lite andra saker.
Ja.
Men här är det verkligen hälsan och människan som är det centrala. Och att man också då ur företagets perspektiv börjar titta på, har vi friska medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare? Det har ju mer varit en liksom, notering, är någon sjukskriven eller inte. Men nu, och framförallt om vi hamnar i ett läge där vi går tillbaka till att arbetsgivaren kanske får ta större kostnader för sjukskrivna, med man kanske tar bort det här med karensdagar, vem vet liksom vad som händer där. Då kommer företagen vara väldigt mycket mer angelägna om att folk är friska.
Mm.
Men också kan jobba spännande. Hemifrån.
Ja. Linje 3 höll jag på att säga, scenario 3.
Ja, scenario 3. Det heter behovsmonopol. Och varför heter det behovsmonopol? Det här handlar ju om, och många känner att det här scenariot kanske är ganska mycket av det som vi är i. Det är lite mer i tangentens riktning av vad vi har varit, och framförallt kan man säga innan corona. Här har vi ju då en acceptans för att dela ganska mycket data, vilket vi ju gör varenda dag. Så fort vi är ute och surfar eller vad vi nu gör för någonting, så är vi hela tiden ute och delar en massa saker om oss själva. Och här ser vi ändå en ganska snabb återhämtning. Så att det är inte så, här är det inga stora techspelare eller globala bolag som liksom faller undan och inte klarar sig. Utan här har de snarare, ska man säga, och framförallt techspelarna, de drar nytta av det här. Den här digitala accelerationen vi har varit i, den ser de till att bara maximera nyttan för sig själva i. Och det här har vi har ju intervjuat den här typen av spelare som Spotify och Google och så. Och det är ju jättetydligt att de hade ju så enormt enkelt att bara ställa om. Även om de också går till kontoret i ganska hög utsträckning, så är de ju helt rustade och jobba hemifrån på ett sätt som Volvo var tvungna att stänga ner i 2 veckor för att ens få upp ett liksom, arbetsverktyg för att jobba på distans med. Och sen har ju det tagit lite tid att komma in i. Nu ska man säga att det har tagit förvånansvärt lite tid för sådana bolag som är ovana.
Mm.
Men det här scenariot handlar ju då om att vi fortsätter med det här, att det är kundens behov styr. Här blir det inget stopp i någon globalisering. Utan här är egentligen bara en acceleration av läget tidigare.
Är det inte lite så här, välkommen till 2025, puff, på någon månad?
Verkligen. Och det är ju det som väldigt många säger också. Att vi har ungefär gått fram 3 år. Mot, ja. Och det kan, företag säger det också utifrån sina digitaliseringsagendor. Mm. Alltså vi hoppade fram 3 år i vad vi trodde att vi skulle vara någonstans. Mm. Både i så här, volymer i försäljning och vad folk faktiskt köper online. Och i våra arbetssätt, hur vi jobbar. Där vi trodde att vi skulle ta mycket längre tid på oss att implementera. Jobba med Microsoft Teams eller något, Zoom eller någon annan sånt där. Mm. Och nu är man bara där.
Ja, nu är det som ingenting. Alltså, eller så, nu är det ju där vi är. Det är ju liksom... Mm. Ja.
Och nästa steg i det här kommer ju vara att man kommer börja se över. Ska vi ha så här mycket kontor? Ska vi ha, alltså vill vi ha så här många? Alltså vill vi betala? Jag tror att det kommer faktiskt vara den viktigaste frågan. Att det är ju en jättestor kostnad för ett företag. Och det är en kostnad för en individ som ska åka till jobbet och lägga en massa tid och sitta i trafiken. Och, ja. Varför då? Om det går att lösa på ett annat sätt.
Mm.
Så det kommer att
precis,
vara en
där kan det bli också som en cirkulation. För det behöver inte betyda att de som har små kontor blir av med dem. För de som har stora kontor vill ha mindre kontor. Och sen så liksom blir det bara en förändring. Liksom. Bolagen ser...
Lite jobbigt för fastighetsbolagen. För att du får inte lika bra hyra från om du måste göra lägenheter eller du måste ha någon annan verksamhet. Det är bra med företag.
Mm. Att, men det vore en fantastisk utveckling. Tänk om det visar sig att bostadskrisen i Stockholm löses genom att 25% av alla Stockholms kontorsytor blir istället boendeyta. För att det står ändå bara tomt och det är bättre att hyra ut som lägenheter.
Än, än ingenting.
Än ingenting.
Ja, precis.
Det är sämre än en hyra till företag, men det är bättre än ingenting.
Ja, där kan vi få in.
Ja, ja okej okay då. Sen har du nummer 4.
Ja, fjärde, precis. Och nu är vi inne i ett... Nu, vi tangerar lite på det här redan tidigare. Det här fjärde scenariot heter kunskapsglobalisering. Och då blir vi helt enkelt världsmedborgare. Här, vi värnar fortfarande, ska man säga, om vår personliga integritet. Och vi vill inte dela data på det sättet som vi gör i det här lite mera som, säkerhetstänkandet. Men däremot så jobbar vi väldigt liksom, mycket över hela världen. Och här kan man säga att det är ju ändå det som har varit lite spännande i den tiden vi har levt i nu också. Att plötsligt så blir det ju oviktigt det här med när du inte reser kors och tvärs över hela världen och inte behöver göra det. Så kan ju faktiskt även småföretag bli väldigt globala. Alltså det blir inte, den fysiska blir inte en gräns längre. Och här blir det väldigt mycket mer fokus just på kunskapen. Vi har ju levt i en tid när det har varit mycket företag med produkter som har liksom varit det som man har byggt upp och blivit stora. Och det är där man har tjänat väldigt mycket pengar. Och det har varit väldigt mycket liksom satsningar på det. Entreprenörskap har varit väldigt fokuserat på produkter. Här blir det en acceleration i kunskapsglobalisering och kunskapsutbyte. Och där vi också ser att man, för det är en intressant grej som har hänt, är ju att man har tillgängliggjort kunskap som tidigare varit ganska låst. Alltså stora universitet och företag har bjudit på väldigt mycket kunskap i coronatider. Det är en ganska intressant effekt egentligen. Varför har man gjort det? Ja, men man har inte kunnat sälja så mycket som tidigare och man har haft en massa personal som sitter och vad ska de göra? Och då har man tillgängliggjort föredrag och kunskap på olika sätt. Och nu tror vi i och för sig att det kommer behöva finnas en betalningsmodell. Så att jag tror att det här är lite grann som, så har det ju varit med internet hela vägen när det har vuxit fram. Att först är det gratis och sen så börjar folk liksom gilla det och tycka att ah, men det här är ändå värt att betala lite för att någon lägger ner tid på att göra sig besväret. Och det måste ju ha ett värde. Mm. Och så hittar vi liksom sätt att skapa intäkter kring det. Så här, i det här scenariot så handlar det väldigt mycket om den utvecklingen mot mycket mer försäljning av kunskap och lite liksom till förmån mot att vi eller bekostnad ska man väl säga, mot att vi inte är lika prylfokuserade. Vi har inte riktigt samma behov av det heller när vi liksom lever i lite liksom, vad ska jag säga, vi ska inte ta oss överallt, vi jobbar mer hemma även här, och det ska man säga att i alla scenarier jobbar vi mer hemma. Och vi kan ändå få tillgång till världen. Här ser vi ju att de här affärsresorna, de går ner väldigt kraftigt. Men privatresandet, det kommer att komma tillbaka till samma nivå. Så det är en viktig skillnad från närhetsekonomierna.
Tror man att privatresandet kommer att gå tillbaka?
I närhetsekonomierna, det här liksom lite mer småsystemsamhället, där blir det även mindre av resande över hela världen. Där blir det en sån sak som blir väldigt mycket lyx. Här kommer vi vilja, för det är många som uppger det, att de vill inte nu efter corona, så man vill inte bli sjuk och man vill inte liksom dö i corona, och så på tredje plats så vill man ändå ut och resa i världen. Mm. Så att den längtan finns ju, och den ser vi väldigt tydligt i det här scenariot, att det kommer att komma tillbaka. Men det kommer vara mycket mer då viktigt vilken typ av anledning reser jag för. Inte bara för att ta ett möte som jag faktiskt har lärt mig att ta digitalt. Mm. Så företag kommer inte skicka sina anställda på det sättet över hela världen. Mm. Utan det gör, och där ska man också säga att det finns en väldigt intressant grej som till exempel de här stora techspelarna har kunnat vittna om, som ju kan se mycket i sina system vad som faktiskt, alltså hur hög är deras produktivitet. Att människor som sitter hemma och jobbar får också mer gjort. I termer av att du kan vara mer, som du kan skriva mer, du kan så här, producera saker rent tankemässigt och få ner det på ett sätt som när du sitter hela dagarna i möten, vilket väldigt många människor som jobbar på storbolag, de spenderar väldigt stor del av sin tid att sitta och komma överens med andra om vad de ska göra. Och sen har de ganska liten tid att göra det på. Här har det ju blivit lite omvänt. Och här hittar vi ju sätt att nyttja det. Och göra mycket mer av det. Och faktiskt få ut produktiviteten i människor på ett annat sätt. Här tror vi också att vi kommer att ha en ganska kraftig framväxt av gigekonomi. Alltså egenföretagare. Som faktiskt vill styra över sitt eget liv på ett annat sätt. Som har en hög kompetens och vet var de ska bidra någonstans i systemet. Och som därmed inte vill jobba på något storföretag. Här egentligen så räknar vi bort hela det här. Alltså vi har ju levt i en tid där storföretag är det trygga. Mm. Men det första som hände med corona var ju att väldigt många av dem som jobbar på storföretag, de blev ju permitterade och ganska många också varslade. Och det gjorde ju inte kanske direkt att förtroendet för de här storföretagen växte, utan snarare tvärtom, att hur ska jag liksom säkra mig i nästa kris? Jag kanske måste ta större ansvar för min egen så här bruttoekonomi, alltså mitt bruttokapital som jag kan tjäna in. Och det gör jag ju inte på ett företag där det är en massa andra poster som ska bort innan det kommer till mig som anställd. Så att här har vi verkligen en explosion av en gigekonomi och en frihet i det sättet att jobba på. Och inte minst tillgången till mitt eget kapital hela vägen och kunna nyttja det och planera det. Här kräver ju lite mer av individens ekonomiska tänkande. Men där tror vi också att det här är, alltså här kommer digitaliseringen spela in. Du kommer hitta massa olika så här lösningar och hjälpa folk att planera för sin livsekonomi. För det är också en intressant, om man tar att det här hälsostatussamhället är väldigt mycket planera för sin hälsostatus och liv och att leva länge. Här handlar det om att planera för sin ekonomiska livsbana och verkligen se till att jag kan jobba när jag vill, jag kan tjäna pengar när liksom, det är högtid i min bransch. Jag kan till och med kanske röra mig över olika branscher.
Men de här linjerna då, vi ska försöka titta lite utifrån ett större perspektiv. Liksom. De här, eller linjerna, de här olika scenarierna så att säga, så det är lite motsatta, men ändå så går de ju ändå ganska mycket parallellt, tänker jag då. Om man ska vara mer så här, för ekonomin såg vi ganska snabbt, börserna rasade, det var total katastrof, det var en sån otrolig nedgång, och sen tjoff så gick de upp igen med en väldigt, väldigt fart, och det har ju väldigt svajigt sådär. Men om vi tittar på ekonomisidan, jag tänker bostadsmarknaden, jag tänker börsen, jag tänker sånt som berör oss i vardagen väldigt mycket. Mm. Inte minst bostäderna. Vad säger vi om dem?
Vad kommer att hända nu?
Vad kommer att hända? Vi kan väl säga, jag förstår att du inte kan säga det här. Men om du sätter upp, baserat på det, på era rapporter. Vad
drar man för ekonomiska slutsatser?
Precis, ja, men, och det är ju då lite olika beroende på scenario förstås.
Såklart, ja, det är vad jag menar. De är lite olika, men vi måste ju ändå på något sätt kunna är det något man är överens om?
Ja, men alltså det finns såklart, det är ju alltid det att det finns lite generella slutsatser som man kan dra som ändå spänner över alla scenarier. Och där skulle jag ju definitivt säga så här att techspelarna, de har fått ett försprång som de kommer fortsätta att nyttja. Men om jag får höja liksom någon form av lite så här, en liten oro som jag kan ha, så är det ju att de har blivit så oerhört kapitalstarka, de här stora bolagen. Alltså, vi har ju inte reglerat dem på så väldigt... De har haft sån framfart under så otroligt lång tid. Och de kan ju köpa upp vartenda litet bolag som de skulle kunna se som minsta lilla hot. Och de kan också köpa upp vartenda lilla bolag som de ser som den bästa innovationen som de skulle vilja ta in. Och det är väldigt attraktivt. Det är väldigt många som startar upp bolag mest av allt för att kunna sälja till någon som vill betala dyrt pris. Så att det, där kan jag ju känna att det är där måste vi verkligen ta tag i och fundera över. Ska som, världen som, drivas
som stat
fem?
Eller som landsätt, alltså, eller som världen generellt, ja. Alltså myndigheter behöver se över den.
Är det fem monopol som vi ska ha som vad ska jag säga, företag och köpa saker ifrån i framtiden? Det är en jätteviktig fråga.
Hur säker är du på att det du beskriver kommer att hända? Jag tänker så här, därför att man ser ju så här, nu är jag ju så pass gammal, så de filmerna jag såg som ung som skulle beskriva framtiden, den datumen har ju skett, och det finns ju någon grej kring att vi tror alltid att framtiden ska bli så annorlunda.
Mm.
Vi kommer äta piller istället för mat, eller det kommer bara vara självkörande bilar, så kan jag veta att folk kör fortfarande med manuell låda för man tycker det är lite skönt att växla. Ingen kommer gå till en affär någonsin för man behöver bara kunna klicka hemma. Nej, men man har gärna bil, oftast mer dystopisk då.
Ja, precis,
och också att man de här... Det man upplever som nytt tänker man att det kommer ta över allt. Alltså man har liksom ingen tilltro till människans inneboende vilja att också få säga till lite grann om hur det ska bli.
Jag förstår precis. Och det är det där som är så otroligt viktigt. För att det är alltid så att olika saker samexisterar. Att det är inte så att det liksom allt blir på ett visst sätt.
Mm.
Utan vi behåller en hel del av det gamla och sen går vi också delvis in i det nya. Så det är snarare det vi är ute efter att titta efter. Alltså vilka saker kommer vi se samexistera? Så vi tror ju att alla de här fyra scenarierna kommer vi se tendenser kring, och vi brukar följa upp det sen med att verkligen så här mappa in nyheter och rapporter och insikter som vi får över tid. Så att jag har ju gjort rapporter för 20 år sedan kring det här, som är jättekul att titta tillbaka på, och där kan man ju säga att ofta så är det ju snarare kanske att man missar någonting som inte är så stort just nu.
Lite AI,
men nu tänker jag, man måste ju ändå fråga dig, när det här hände när det exploderade i februari, mars.
Precis.
Hur tänkte du som framtids... Är det någonting du har kommit... Är det något du blivit förvånad över i den här rapporten som ni har kommit fram till, som ändå är bättre än vad du kanske trodde? Finns det någon... Vad har du sett under de här månaderna ändå och nu när ni har gjort en rapport? För det är många namn. Du kan ju nämna några som har varit med och tagit fram den här rapporten. Mm. Det är ju, du är inte själv om det.
Nej, precis. Nej, men det är ju företagsledare från stora bolag som inom egentligen alla typer av branscher. Det är allt från byggbranschen till apoteksbranschen, detaljhandeln. Så att det är den typen av personer. Det är också HR-direktörer från den typen av branscher. Flygbranschen, resebranschen.
Just det.
Så att det spänner brett över många branscher. Och sen är det också, som sagt, en hel del forskare och experter som jobbar på myndigheter och institut. Så att det är ju väldigt mycket spännande tankar. Och det som jag slogs av mest av allt när vi började göra intervjuerna, det var ju ändå att man var så positiv, att de flesta ändå såg någonstans att lite så här liksom att nu har vi kanske fått vad vi förtjänade, lite så, att den här pandemin, vissa var väl helt omedvetna om att det här skulle kunna hända, men ganska många kunde väl ändå konstatera att det här har man ju ändå hört om, att det skulle kunna hända en sån här sak. Men de flesta, jag menar, det är ju inget företag som riktigt sitter och förbereder sig på den här typen av omfattning. För att det här, de flesta sa ju det här är ju något vi aldrig någonsin kunde ens fantisera om, att det skulle kunna slå så här hårt. Det här är ju som ett världskrig. Och då hade vi ändå inte trott att världskriget skulle komma i det här formatet, som en sjukdom. Så att det var mycket reflektioner kring det. Men jag upplevde att det fanns en väldigt samlad positiv kraft kring att det här ska vi lösa. Det här kommer att bli bra, vi kommer att kunna få ut positiva effekter. Och många knöt faktiskt också det här till hållbarhetsfrågorna. Som ju någonstans, liksom, man ropar mycket om de frågorna, men kanske gör lite mindre. Och det många konstaterade att väldigt mycket av det som händer just nu är faktiskt det vi borde göra inom hållbarhetsfrågorna.
Just det, inom miljö.
Och
ja,
nu gör vi det inte av det skälet, men för att vi måste skydda oss mot en sjukdom som vi inte vill ha.
Nej.
Mm. Och då kan vi också börja se effekterna av att ja, men himlen är lite blåare någonstans och att vattnet är lite klarare och vi inte har lika mycket trafik kanske i städerna på samma sätt. Och ja, alla möjliga sådana effekter som ju man inte så här, kanske hade förstått vidden av hur snabbt det skulle kunna visa sig att det var positivt. Så att det har ju varit väldigt intressant att följa.
Ja, det är det tydligaste känner du som från det här, att det ändå har funnits den här positiviteten kring det liksom.
Tro på någon nivå.
Ja, jag hade nog, det, för det är ingen som har verkligen så här mörklagt framtiden eller trott att nu är det liksom, nu börjar vi nå världens ände här. Mm. Utan det har varit väldigt mycket mer än när jag har jobbat med klimatfrågan. Alltså där är man ju mycket mer, man ska säga, drar åt de här dystopiska scenarierna. Här har det varit mer att nu har vi en chans. Don't waste a good crisis är väldigt många som har sagt. Mm. Så det verkar vara ett lite etablerat begrepp i den här krisen. Och där jag tror också att det är många som faktiskt som individer har reflekterat ganska mycket över vad är viktigt i mitt liv. Varför joggar jag iväg på jobbet på morgonen när det var så här härligt att vara hemma och ta en kaffe och få iväg barnen till skolan? Och jag var där dessutom när de kom hem igen. Att så här, lite omvärdera, vad är det jag jagar runt efter? Mm. Varför tycker jag att det är så viktigt?
Precis de orden tycker jag hör med alla mina klienter jag pratar med i vardagen så att säga. Och det liksom, tycker jag hör varje dag nu. Just den här att jag är så trött, varför ska jag jaga runt? Nu ja, sådär. Jag
vet var det här som jag pratar.
Ja, vi har varit på, ja. I påsk, vi har varit i Alperna i påsk i 10 års tid. Vi tänkte, hur ska jag bli, vi inte kan åka dit. Så nu åkte vi till Kiruna och jädrar, varför? Vi har redan sett Alperna 10 gånger. Vi behöver inte se det mer. Nu fick vi se något nytt.
Ja.
Alltså, jag tycker man har mycket den där i vardagen. Ja. Positivitet någonstans.
Ja. Så att jag tycker det är intressant. Jag tycker också intressant det här med unga människor. Att vi har pratat väldigt lite om hur det här har drabbat unga. För det är väldigt många unga människor som hade kanske precis fått sitt första jobb. Eller väldigt tidigt i sin karriär. Och det här händer.
Mm.
Och det tycker jag är jätteviktigt att vi snabbt är på det. Och ser till så att de får en framtidstro. Alltså de är ju verkligen inte bättre riggade än någon. Man ska säga lite mer erfaren, någon som har jobbat i 20 år och blir av med jobbet, då har du ju ändå lite mer livserfarenhet att luta dig emot. Så att jag tycker inte att det är så självklart att de här grupperna ska klara det här bättre. Vi kanske borde ha lite mer fokus på att se till att de också får ta del av de här, vad ska jag säga, stöden och sätten att liksom känna att vi är också en viktig del i samhället och vi får också en chans att försörja oss själva. För det är ju ändå det. Man vill ju, det tror jag ligger ganska djupt hos väldigt många. Att är man vuxen så här, då vill man kunna försörja sig själv. Och det vill faktiskt alla.
Och när kommer vaccinet då?
Ja, men nu vart det när. Är det inte, passerar vi inte först omfrågan?
Nej, vi måste summera ner det här nu.
Jo, men menar du att är det säkert att det blir något?
Ja, det
vi har inte lyckats med någon annans.
Min fråga.
Vi har inte lyckats med någon annans när SARS-sjukdom har någon vaccin på alla år. Nu plötsligt tror alla att vi ska hitta på just på covid-19.
Jag hör att du är så här, du tror på depressionen och du tror inte att det kommer någon vaccin.
Kommer vaccin.
Ja, men då kan vi inte prata om det. Men har tagit fram en rapport om det här.
Ja, vad sa de experterna?
Jag måste bara säga en sak till på mitt tidigare tema som jag inte hann komma till. Men det är det här med att, för då sa också den här killen som jag pratade om, att vi kommer se en efterfrågechock. Och det var faktiskt precis det som hände, att det har verkligen, många branscher har ju känt av att de har haft en jättehög efterfrågan och folk har handlat jättemycket online och köpt mycket möbler och hemgrejer och man gått hem och tittat och vi kanske ska ha en ny soffa nu och, så att uppenbarligen ska man ju säga att svenska hushåll har ju inte haft en dålig ekonomi. Inte tillräckligt dålig för att inte konsumera i alla fall. Så det är ju ändå ganska, och då kan inte oron heller för framtiden vara så hög om man tycker att man också har råd att göra den här typen av lite ändå kapitalintensiva inköp.
Jag tror faktiskt att det är en gissning från mig där, men min erfarenhet är att folk brukar inte klara av att vara oroliga för mer än en sak i taget.
Nej.
Så att är man orolig för hälsan, då kan man inte vara orolig för ekonomin.
Nej.
Så vi hade finanskris i Sverige tills vi fick fågelinfluensa. Då bytte folk, då orkar man inte bry sig om det där längre. Då fick man en ny rubrik att fokusera på. Precis, så jag tror faktiskt mycket konsumtion är... Vi måste väl ändå ha en skön soffa att sitta i här medan vi är oroliga för att vi inte får träffa farmor. Liksom.
Det tror jag inte nödvändigtvis.
Inte nödvändigtvis så balanserat i att man har sån tilltro till sin ekonomi, utan mera, nu har vi fått något annat att vara oroliga för, så då släpper vi det där ett tag.
Liksom.
Nej, och att jag ställer frågan om vaccin var generellt bara för jag tänker om när du berättar för grannar och kompisar och fester och släktingar att du jobbar med en rapport om framtiden och corona, så tänker jag att du är säkert en fråga du har fått tidigare. Alltså ja, när går det över? När...
De som jag har pratat med på det tema, och det är där som man kan säga då att i det här hälsostatussamhället när det går, där får vi ju i de övre det här långsamma utvecklingen eller återhämtningen tillbaka, där är det ju verkligen så att vi inte ser anledning eller vi ser inget vaccin komma fram i alla fall inte i någon snabb takt. Och kanske inte, för vi har ju också det här, de flesta kommer ju ihåg det här med, var det den här svininfluensan som det var många som fick narkolepsi, tror jag. Och då
fast
har man ju...
Fast framtagna vaccin har vi lärt oss
alltså
att vi inte
det har
alla
man ju
rusar
inte
till
riktigt så stort förtroende för. Så om det är liksom så att jag ska ta en, vad ska jag säga, 2 veckors sjuka och ställa mot att bli, få narkolepsi, så är jag ju kanske hellre sjuk i 2 veckor och riskerar att jag kanske hamnar i respirator, men hoppas på att jag inte gör det. För många ser ju så också att man hör om alla andra som drabbas av det värsta och så hoppas man ändå att man själv inte ska vara del av just den gruppen. Så att jag tror att jag tror att det här med vaccin ändå kan ta lite tid och att det inte är helt säkert att vi får det här mirakelmedlet som gör att covid-19 försvinner.
Det och du säger ju inte att det inte kommer ett 2021 och ett 22 eller och inte varit den första eller sista i den här raden. Så att vi får nog lära oss leva i ett samhälle där
det är märkligt.
Många
är märkligt
så dyker upp grejer.
Det är ett märkligt läge med dig, men det är intressant. Ja,
men det är roligt ändå tycker jag att jag lämnar det här samtalet med så pass mycket, alltså man ser öppningarna och att det kanske är flera av de här trenderna som vi ändå välkomnar.
Ja, mycket av dem tycker jag. Jag tyckte framförallt det första scenariot där så rimmar ju väldigt bra tycker jag, och inte bara för mig personligt utan generellt sett. Så det är jättebra om det kommer att hända. Får vi se upp techjättarna bara. Så kan man väl se det. Ja, det håller jag med om. Det
kan kanske säga högt, nu slutar brödrosten funkar när du sa det.
Precis. Du
kommer
att åka in.
Här om, från Apple. Ja, jättebra. Nej, men vad härligt. Alltså, stort tack för att du kom till oss. Superintressant. Fortsätt att rapportera. Fortsätt att ha koll åt oss andra.
Det ska jag, absolut. Det är min passion.
Bra, tack.
Tack.
Power Deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol. För säkerhets skull.